Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Ja, vill du att åklagarna ställer frågor?
Det får de gärna göra. Min första tanke är väl att ha... Nu är man död.
Jag vet inte om det skulle vara spökjakt vi skulle åka på eller vad det var.
Nej, jag skäms över att jag ringer. Riktigt ordentligt. Jag skäms över vad som har hänt.
Det är också korrekt att du hade den här appen som gör att man spelar in vad som sägs på telefon.
Ja, de spelades in automatiskt.
Ja.
Hallå.
Ja.
Hej.
Vad gör du?
Du skjutsar Benita i många olika situationer då.
Mm.
Hur kommer det sig?
En konstig känsla att någonting händer.
Allt går sig inåt helvete fort.
Hur gör man det perfekta mordet?
I hjärtat av södra Dalarna ligger den lilla bruksorten Långshyttan. Det gamla järnmalmsfältet Rellingsberg vittnar om ortens historia som gruvsamhälle. Idag återstår bara rester av det som en gång var en levande industri. Det nedlagda dagbrottet är sedan flera år tillbaka vattenfyllt. En liten fridfull glänta omringad av grönska. Men sommaren 2016 ska polisen i just det gruvhålet göra en upptäckt som bryter den lugna idyllen. Mitt i det stillsamma vattnet flyter ett par ihoptejpade svarta sopsäckar sakta runt, förda i vindens riktning. De ska visa sig innehålla kvarlevorna av en kvinna som blivit brutalt mördad. Ett tajt kompisgäng som visar sig veta en hel del om kvinnans försvinnande åtalas i samband med mordet. Och det blir inledningen på ett av svensk kriminalhistorias mest egendomliga rättsfall. Jag heter Carl Fridsjö och du lyssnar på del 1 av en mörk historia om gruppmordet i Långshyttan. Det är lördag den 3 juli 2016. Lasse får besök av en kvinna från polisen. Hon visar honom en detaljbild på en död kropp. En ryggtatuering. Lasse känner igen den. Örnvingarna, ormen som slingrar sig runt ett blänkande svärd. Den tillhör hans exfru, 61-åriga Madeleine. Bara ett halvår tidigare hade hon fått tatueringen som avbetalning på en skuld. 4 dagar tidigare anmälde Lasse Madeleine försvunnen. Han var orolig, hade inte hört från henne på flera dagar, vilket var ovanligt. De brukade ha kontakt flera gånger i veckan. Sista gången han pratade med henne var fredagen den 17 juni. Hon lät glad, sa att hon hade varit nykter i 8 dagar och ville ha sällskap till IKEA dagen efter för att inreda sin nya lägenhet. Sen Madeleine kom tillbaka till Borlänge 3 år tidigare hade hon aldrig riktigt haft en fast punkt. Hon flyttade ständigt runt mellan campingplatser och bekanta soffor. Nu hade hon äntligen fått en lägenhet. Hon längtade efter att ha något eget. Att kunna stänga dörren om sig. Men nystarten som Madeleine hade sett fram emot får hon aldrig uppleva. Den 2 juli 2016 hittas hennes kropp i det vattenfyllda gruvhålet.
Du tittar på Aftonbladet TV och det handlar om det misstänkta mordet på en kvinna i 60-årsåldern i södra Dalarna. Det har kommit flera erkännanden från några av de misstänkta.
Det här är TV4-nyheterna live. Hasse Aro här i studion. Hur unikt är det här fallet?
Alltså, det här är otroligt. Alltså, jag har aldrig hört talas om något liknande. Det som gör det här unikt är ju flera faktorer. Dels att de är så många. 11 personer. Normalt i mordfall så handlar det om en eller två. Det andra som är unikt är att det är så många kvinnor. Av de här 11 så är 5 stycken kvinnor.
De 11 personerna som senare kommer att åtalas i samband med mordet på Madeleine ingår alla i samma kompisgäng. De har en stark sammanhållning och lever nära in på varandra, bor på varandras soffor, hörs och träffas i stort sett dagligen. De pratar om varandra som bröder och systrar. Den yngsta i gruppen, Benita, som vid brottstillfället är 20 år gammal, berättar om dynamiken.
Var det mer än vänskap, relationerna inom gruppen?
Jag förstår inte riktigt hur du menar med mer än vänskap.
Jag tänker, jag har hört att, eller jag har sett när ni har skrivit till varandra att ni kallar varandra för bröder och systrar.
Mm.
Vad handlar det om? Kan du beskriva varför ni gör det?
Nej, men alltså, vi har väl sett varandra som en, alltså, vissa av oss har sett varandra som en familj. På grund av att vi har varit så pass nära varandra och kommit så pass nära in på varandras. Alltså, man har brytt sig väldigt mycket om varandra. Mm.
Några har känt varandra i flera decennium, andra bara i några månader. Nästan alla har problem med missbruk av både alkohol och droger. Deras dagar går åt till att mäcka med bilar, hänga tillsammans och kanske framförallt till att festa. Några av vännerna uppger i förhör att de varit i stort sett konstant berusade i månader. Madeleine börjar umgås med kompisgänget genom en gemensam vän. Sen ett par år tillbaka har Madeleine börjat dricka igen och kanske attraheras hon av det som tycks vara kärnan i den lite udda vänskapen, festandet. Hon blir snart en del i gemenskapen och när hon är utan bostad bor hon under kortare perioder hos några av vännerna. De hjälper henne också med olika sysslor. När hon flyttar ställer de upp med bil och bärhjälp och när hon behöver assistans med att gå och handla hjälper de henne med det också. Madeleine anförtror till och med PIN-koden till sitt kontokort till flera av vännerna. Men även Madeleine ställer upp när vännerna behöver henne. Den 24-årige Martin, en av de åtalade vännerna, berättar.
Hur länge hade du känt henne, sa du?
Nej, nästan 2,5 år.
Vad sa du?
2,5 år.
2,5 år. Och du hade lånat pengar utav Madeleine. Under hur lång tid hade du lånat pengar utav henne då?
Nej, väl under 2 år.
Under 2 år. Betala tillbaks någonting?
Ja, det hade någon inkomst, men jag hjälpte henne med saker.
Mm. Och hur kommer det sig att du lånade pengar utav Madeleine då?
För att jag hade svårt med pengar.
Mm. Hade hon mer pengar?
Det vet jag inte.
Utöver sin ålder är det en annan sak som gör att Madeleine sticker ut i gruppen. Hon har pengar. Som busschaufför i Norge blev hon i tjänst utsatt för en misshandel och får därför varje månad utbetalningar från norska försäkringskassan. Hon har dessutom fått ut en ansenlig summa försäkringspengar till följd av en husbrand. I jämförelse med de övriga är hon rik. På grund av detta så börjar flera av vännerna sporadiskt låna pengar av Madeleine. Bland annat 46-årige Per-Olof, eller P.O., som uppger att hans skuld vid tiden för mordet uppgick till runt 7 800 kronor. Han berättar.
Och sen måste jag fråga lite mer om relationen till Madeleine.
Jag vet inte vad jag ska egentligen förklara angående den frågan. Goda vänner.
Ja. De här 7 800 kronor, och hur, när var du lånade de pengarna?
Början på 2015 tror jag.
Ja, det var så pass länge sedan.
Ja. Nej, jag lånade till och från.
Okej.
Okay. Jag har betalt tillbaka lite grann och sen vad heter det? Har jag lånat ändå mer. För jag ska köpa en sak.
Ja. Ja. Men skulden är uppe i 7800 kronor. Hade ni gjort någon avbetalningsplan eller någonting?
Nej, hon sa att det var en hedersskuld.
Hedersskuld?
Ja.
Vad menar hon med det då?
Det vet jag faktiskt inte.
Hur förstod du det då?
Att jag kunde betala tillbaka sen.
Okej.
Okay. Jag har bara min sjukpension att leva på. Ja, inte just för tillfället.
Mm. Och den räcker inte för att betala av?
Den räcker att betala tillbaka. Det gör det. Men jag måste köpa droger för pengarna istället.
Pio bor i en lägenhet som han delar med sin sambo. Den fungerar ofta som samlingsplats för kompisgänget. Och flera av de åtalade bor antingen granne med eller inneboende hos paret.
Och vid tidpunkten stämde det också att Benita Hockanen och Mats Edin bodde.
Ja, bodde inneboende, ja.
Ja. Men någon mer var det inte som bodde.
Nej, inte vad jag kommer ihåg i alla fall.
Benita tycks i viss mån fungera som gruppens samordnare. Om någon behöver åka någonstans eller bli upphämtad så är det henne man ringer. Hon har själv inte körkort, men däremot så har hon Mats. En 45-årig vän till familjen som hon alltså bor tillsammans med hemma hos Pio. Under vittnesmålet refererar Benita till Mats som sin chaufför. Han skjutsar runt och hämtar henne och de andra. Under spritfesterna håller han sig nykter och ser till att gänget har tillgång till bilen. Men hur han utöver det passar in i gruppen är inte lika tydligt. Benita berättar.
Vad hade han för roll eller vad vi ska säga i sällskapet när han nu var med?
Alltså, jag vet inte liksom. Ja, han har ju som sagt varit min chaufför.
Mm.
Och jag vet inte hur jag ska placera honom i själva sällskapet.
Nej. Om man pratade om saker, var han rent allmänt alltså? Var han liksom med i diskussionen?
Nej.
Nej. Sa han någonting?
Inte speciellt ofta.
Nej. Okej. Okay.
Madeleine har en anteckningsbok där hon skriver ner summorna hon lånar ut. Med tiden börjar den fyllas med allt fler belopp. Och det som Pio refererar till som hedersskulder betalas aldrig tillbaka. En av dem som förekommer i Madeleines skuldbok är Martin.
Var det så att, som de andra, eller några andra har sagt, att Madeleine vill ha tillbaka pengarna som hon hade lånat ut till er?
Ja.
Kan du berätta om när hon sa det och under vilka former hon sa det?
Hon har ju sagt det bra länge att hon vill ha tillbaka sina pengar.
Mm. Till dig?
Ja.
Och till de andra också?
Det tror jag väl.
Vet du det eller att hon har krävt henne även från de andra?
Ja, jag vet att hon har krävt, vad heter det, Jocke på pengar.
Mm.
Bara för att eftersom hon inte fick in pengar så pratade med mig och Peo om att vi skulle kräva in pengarna från Jocke.
Har Madeleine vet dig och Peo att kräva in pengar från Jocke?
Ja.
När i tiden är vi nu då?
Då kan det vara. I april kanske.
Mm. Sa hon på vilket sätt?
Nej, hon sa att vi skulle veta det. Ta tillbaka pengarna från Jocke så skulle vi bli av med våran skuld.
Och vad sa ni till Madeleine om detta då?
Ja, vi får se vad vi kan göra.
Flera av de åtalade vittnar om att både Joakim Hässling, eller Jocke, och Martin börjar känna sig hotade av Madeleine. Det pratas om att hon, för att driva in skulden, har satt ett pris på deras huvuden. En av de medåtalade, Daniel, berättar när han fick höra talas om det för första gången.
Jag fick väl höra det en månad innan eller något utav Jocke som sa till mig då att Madeleine hade satt pengar på hans huvud. Jag skulle få 5000 per tand han slog ut på Martin.
Vem berättade det här med och Martin?
Det var väl Martin som berättade först, men sen så träffades och Martin och redde ut allt.
Vad tänkte du då när han sa så här?
Jag tänkte väl mest att det var struntprat. Att det är ingenting att behöva vara orolig för.
Sa du någonting till Joakim Hässling vid det tillfället då?
Nej, först blev det som en chock, så jag sa väl, vad fan men säger du liksom? Jag la mig inte i så mycket faktiskt.
Tyckte du inte det var konstigt att han skulle få 5000 för varje tand man slår ut?
Jo, det tyckte jag var konstigt. Men det var ingenting som jag la mig, alltså, tror du menar?
Nej.
Nej, jag kan inte förklara det heller.
Ja, men om du får höra att en kompis till dig...
Om vi säger så här, jag tog inte det på allvar.
Madeleines prat om att få tillbaka sina pengar börjar skapa en allt större irritation bland vännerna. Och inom gruppen blir diskussionerna om hur man ska hantera problemet allt grövre. Martin berättar.
Har någon av er vid något tillfälle tidigare än det här haft någon aggression mot Madeleine?
Ja, det är väl Hässling tror jag. Om jag inte minns helt fel.
Berätta om det.
Nej, men... Jag vet inte, Madde hade väl sagt någonting och Jocke var väl förbannad. Så det innan hon pratade med mig.
Mm, och vad sa Jocke då?
Nej, han var förbannad för att hon var där och gav och skrek och full hela tiden.
Mm. Så han någonting och hur han skulle hantera den här ilskan?
Nej, han hade pratat med om att han ville dränka en och grejer.
Så han, har han sagt till dig att han ville dränka henne?
Ja.
Och när ska han ha sagt det då?
Nej, det är ett år sedan tror jag. Mm. Hon bodde det.
Ja, och varför var han arg på henne då?
Det vet jag inte.
Sa han inte det?
Nej.
Hur löstes det här då, vet du det?
Han satt sig och pratade med henne.
Tror de blir sams igen?
Ja.
Ja. Hur har du fått reda på det då?
Jag var med.
Du var med? Och ja. Lyssnade på när de pratade med varandra? Eller?
Ja.
Men även om Joakim Hässling och Madeleine blir sams igen tycks inte konflikten begravas helt och hållet. Diskussionerna om hur man ska göra sig av med Madeleine fortsätter att föras på tal. Benita berättar att det helt öppet pratades om hur man skulle åtgärda problemet med Madeleine, men säger samtidigt att det inte var något hon lade någon större vikt vid. Löst prat kallar hon det, och det är en formulering som ska återkomma ofta under förhören.
Nej, men jag hör, alltså, de pratade ju om att plocka bort Madeleine. Men det var ju ingenting jag tog på allvar överhuvudtaget. För det var ingenting jag trodde om någon i gruppen.
Mm. Och vilka var det som pratade om att plocka bort Madeleine då?
Alltså de jag hörde av var ju Martin och PO när de var uppe, när vi satt upp hos PO.
Mm. PO han hade skulder också.
Jag vet inte om han hade skulder.
Nej. Men Martin och PO pratade om det.
Mm.
Pratades det från någon annan om att man skulle plocka bort?
Alltså vi satt ju flera stycken och pratade allmänt.
Mm.
Men det var liksom ingenting som jag trodde på överhuvudtaget. Det var ingenting jag tänkte på.
Delar av kompisgänget befinner sig en kväll i Pios lägenhet. Där börjar planerna på att plocka bort Madeleine ta mer konkret form. Någon föreslår att man kan kväva henne. Någon annan att man kanske kan dränka henne. Under rättegången säger sig Benita inte komma ihåg.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Sa någon legendarisk deal? Njut av hamburgarnas hamburgare, Big Mac.
med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Vad som diskuterats. Men åklagaren läser upp för henne vad hon tidigare sagt i ett polisförhör.
Då står det antecknat så att du ska ha sagt så här till polisen. De tyckte att det var lika bra att Madeleine försvann. Så de pratade om att åka till hennes lägenhet och kväva henne. De pratade inte om vem som skulle göra vad, utan de skulle hjälpas åt. Och sen står det nästa stycke. De pratade även om att åka till Sandviken, till en gammal avrättningsplats som kallas Triangeln, och kräva henne där. Benita har aldrig varit där, men hört talas om att det är ett ställe man kan besöka. Så står det antecknat att du ska ha sagt till Annette Stenius den 2 juli. Och då skjuter jag in mig lite på det här med att det pratades om att man skulle åka till hennes lägenhet och kvävas. Kväva henne?
Ja, det är ingenting jag minns idag. Så.
Nej. Men har du sagt så till polisen?
Det är möjligt att jag har gjort.
Ja. Och har det varit prat och att åka hem till Madeleine vid något annat tillfälle än just den 16?
Inte vad jag minns.
Nej. Så kan det vara så då, som det står i polisförhöret att du har sagt? Att man pratade om att åka hem till Madeleine och kväva henne?
Det kan det vara.
Mm.
Exakt vad som sägs, vem som säger vad och hur planerna tar form kommer vi förmodligen aldrig få veta. Vad vi däremot vet är att det klockan 7:50 på kvällen den 16 juni görs ett samtal till Daniel från Benitas telefon. Vi vet också vad som sägs, för bara några timmar innan samtalet har Benita laddat ner en app till telefonen som spelar in alla in- och utgående samtal.
Fanns det någon särskild anledning att installera den där appen innan samtalet sker med Daniel?
Nej, alltså anledningen till att jag installerade den appen för att jag visste att Martin har haft en liknande app en gång i tiden. Och jag vill ha som alla andra. Jag har någon en app så vill jag ha likadant. Så det har inte funnits någon speciell anledning till att jag har installerat appen.
Nej. Det var lite det som fick mig att fundera, det tidsmässiga sambandet mellan installationen och det där. Och sen att det är Martin som lånar din telefon och inte använder sin egen telefon. Men det finns då inga tankar bakom det, menar du?
Nej, alltså inte från min sida, för jag vet själv inte varför samtalet ringdes från min telefon.
Mm.
Två timmar efter att appen installeras ringer Martin till Daniel från Benitas telefon. Han frågar Daniel om han vill vara med och tjäna cash. Det pratas om att han ska hoppa in genom vad vi får förmoda är Madeleines balkong. Han ska, enligt Martin, citat, vara snabb och slå yxan i huvudet. Daniel undrar om det är bra betalt och Martin svarar skämtsamt att ja, Benita sa att du kunde få ligga med henne till påsk. De bestämmer att höras av senare under kvällen. Åklagaren frågar Daniel om telefonsamtalet.
Det samtalet tog jag oseriöst.
På vilket sätt menar du?
För det mesta var det mest löspratat, om jag säger så.
Okej. Men när man bara läser texten så här så får man ju uppfattning att du liksom, du skrattar inte åt eller någonting så, utan din fråga blir ju, är det bra betalt?
Mm, och sen kommer en fråga på det, och du får ligga med Benita i påsk, och det är ingen, alltså jag ser inte det som seriöst.
Det gör du inte?
Nej.
Nej.
Även om Daniel uppger att han inte tar samtalet på allvar, så skickar han strax efter de lagt på ett sms till Benitas telefon där han skriver: vi tar allt när vi ses. Inte bra att ta saker via mobilen. Min brukar vara avlyssnad. Drygt 2,5 timme senare tar Daniel emot ytterligare ett samtal. Det är Benita som ringer.
Hallå.
Hej.
Vad gör du?
Ingenting. Vi sitter på balkongen och röker.
Fan vad gött.
Jajamän. Vad gör du då?
Jag har precis käkat.
Sätt mig, så käkar du för något?
Jag gjorde de här korv och mat.
Jaha.
Vilka blir det ikväll då?
Du, jag, Peo, Martin och Hässling.
Jag måste höra då.
Nej, för Mats och Martin åker nu och hämtar det på jobbet. Sen åker vi hit, dumpar Martin, eller Mats. Så får du köra.
Okej. Ja.
Eller börjar du tveka?
Jag nej.
Det är bra, man kan lita på dig.
Va?
Det är bra, man kan lita på dig.
Ja. Vad fan ska jag inte kunna lita på mig för?
Det är klart man kan lita på dig så här.
Ja. Och vad som än händer så inga jävla ord eller något.
Nej, nej, nej. Det har vi sagt allihopa.
Ja.
För vi har ju sagt det. Alltså, det minsta lilla någon pekar så är det ingen idé att de är med.
Nej.
För när vi väl är där så får det inte ske.
Ja, ja, ja. Men jag tänkte på en sak. Ja, det är lugnt nu. Men då kan man kan bara plocka ut en antal saker här då. Om du förstår vad jag menar.
Ja.
Ja.
Jag tror jag fattar vad du menar.
Så har ni tänkt med det?
Ja, vänta lite.
Efter att Benita försäkrat sig om att Daniel går att lita på, så glider samtalet över i att handla om hur mycket pengar det går att ta ut från Madeleines bankkort innan uttagsgränsen är nådd. Benita lämnar då över telefonen till Martin.
Tjena.
Tja.
Vad gör du?
Jag fipplar på Facebook.
Facebook?
Ja, Facebook.
Det är grejer det. Man kan ju bara plocka ut viss antal paket i, om dagen. Ja.
Va?
Jag tror du menar.
Ja. Hon kan ta det.
Är det 15 paket om dagen?
10 i veckan.
10 i veckan?
Ja.
Är det bara så lite paket man kan plocka ut om dagen?
Ja.
Oj då.
Det är ju det då.
Ja.
Det är ju det då.
Ja. Ja, det löser sig.
Ja, det gör det. Allt går att lösa på ett eller annat sätt.
Ja, men jag hör om när jag börjar. Jag drar i tidigare, jag säger det kimsen och jag känner mig dålig.
Ja.
Jag säger bara att jag börjar bli sjuk innan, så då...
Kör på det så kan ni höra av det sen, så kommer ni hem till.
Ja, jag ringer när jag
kör. Ja, gör så.
Bra då.
Ja.
Hej.
Hej.
Ja, Daniel.
Ja.
Här får jag uppfattningen att det inte bara är lösprat.
Där fick jag uppfattningen om att vi bara skulle ta kortet, att det inte var för att skada henne.
Okej. Okay. Och varför vill Benita försäkra sig om att man kan lita på dig då?
Ja, för att inte jag skulle säga någonting att vi hade tagit kortet. Förmodligen.
Okay. Ja. Så den omständigheten, som i och för sig är brottslig, gjorde att hon var så noggrann och frågade om det här?
Ja, jag tror det.
Du tror det?
Jag kan inte svara på
vad hon Nej, det sa. Behöver du inte, men...
Medan Daniel menar att det som sägs i telefon inte alls är en planering över hur man ska skada Madeleine. Enligt honom handlar det bara om att stjäla hennes bankomatkort. Så ger Martin en helt annan bild av vad samtalet syftar till.
Du pratar med Daniel i telefon den 16.
Ja.
Berätta om det.
Ja, jag vet ju faktiskt inte varför jag ringer överhuvudtaget. Jag...
Som ringer?
Nej, det är jag som ringer från Benitas telefon.
Varför använder du Benitas telefon?
Det vet jag inte.
Daniel är på jobbet?
Ja.
Vad handlar telefonsamtalet om då?
Om att vi skulle mörda Madeleine.
Mm. Är det ditt initiativ att ringa eller är det något gemensamt initiativ?
Det är väl gemensamt.
Mellan vilka?
Det var mig, P.O. och Benita.
Samma kväll hoppar Daniel, Martin, P.O., Benita och Joakim Hässling in i bilen med siktet inställt på Madeleines lägenhet. De har ingen yxa med sig, men däremot en skruvmejsel. Martin kommer senare i förhör hävda att han tidigare den dagen meckat med bilen och att det var därför skruvmejseln råkade finnas med. När de kommer fram så är klockan efter midnatt, men Madeleine är både vaken och nykter. Hon släpper in gänget och de sitter och pratar i ungefär 20 minuter innan de åker tillbaka hem igen. Åklagaren frågar ut Daniel.
Nej, men då frågar jag dig nu. Vad är inte syftet med att ni åkte hem till Madeleine Delbom, att hon skulle plockas bort där och då?
Nej.
Det var det inte?
Nej.
Då kan vi gå vidare, för det, du har fått ytterligare en fråga i ett förhör då. Först när jag säger okej. Okay. Och så berättar du. Så det vart väl inget mer än så liksom? Nej, fråga först. Men av vilken anledning vart det inte fegan i ur liksom? Eller vad var det som gjorde att mordet inte blev av? Ja, svarar du. Det vart lite så att ni fegade ur. Ja, säger du. Och här pratar man om mord. Och du säger ja. Det är ingen tvekan om att det är mord vi pratar om. Och inte något kort.
Jag måste väl ha hört fel på den frågan.
Måste du ha hört fel?
Ja.
Ska vi spela upp förhöret?
Ja, det får du väl göra.
Ja, då gör vi det.
Fast nu säger ju han att han hörde fel. Ja. Och du vet
men,
inte...
Ja, vi kan ju höra hur pass lätt det är att höra fel.
När vännerna lämnar lägenheten och dörren stängs bakom dem tillbringar Madeleine resten av natten tryggt i sin nya lägenhet, ovetandes om att det ska bli för sista gången. Dagen efter samlas 10 av de åtalade återigen hemma hos Pio och hans sambo. Man umgås, några dricker cider och från en stationär dator spelas musik. Den här datorn som tillhör Pio och hans sambo ska komma att bli en central del i utredningen. Den är lösenordsskyddad, men flera i gruppen berättar att även de haft tillgång till datorn och använt den vid flera tillfällen, bland annat för att byta musik. Men den här eftermiddagen, den 17 juni, är sökande efter låtar på YouTube och Spotify långt ifrån allt som datorn används till. Vi hör åklagaren fråga ut Pio.
13.15.42 då enligt datorn. Så söks det på mord.
Nej, det kan vi faktiskt inte svara på.
Är du som har sökt?
Nej.
Är du helt säker?
Ja, det är jag.
En dryg minut senare så söker man på hur gör man det perfekta mordet?
Ja, jag vet faktiskt inte. Om jag var ute och rökt eller vad jag gjort.
Det är inte du som har sökt det?
Nej.
En knapp minut senare igen så söker man på hur man mördar någon.
Jag kan inte svara på det.
Och ytterligare en dryg minut senare, då är vi framme vid 13.18.51, då söker man på det perfekta mordet.
Nej, jag kan inte svara på det.
Men det söks från den dator som du säger att du är en av två som kände till lösenordet till.
Mm.
Men diskuteras det någonting i lägenheten här?
Flyktigt.
Flyktigt vad?
Jag kan inte svara på det rakt ut.
Men du säger ju det, flyktigt. Vad är det som diskuteras?
Nej.
Inte?
Jag vill ta en kort paus.
Mm. Vem som gjort sökningarna eller varför de finns registrerade på datorn kan Pio alltså inte svara på. Något han däremot säger sig minnas är att han tidigare den dagen ringt till Madeleine för att bjuda ut henne på en fisketur. Madeleine tackar då nej. Det regnar ute och hon har ingen lust. Men Pio ger inte upp hoppet om att få med Madeleine ut. En timme efter det att någon sökt efter mord på Google ringer han än en gång till Madeleine. Han förklarar att vännerna nu bestämt sig för att anordna en grillfest i Myggtjärn och undrar om hon vill följa med. Den här gången tackar Madeleine ja. Åklagaren frågar Pio om syftet med samtalen.
Vad var syftet med det?
Nej. Vilket syfte du var med på då?
Mm.
Nej, det är enbart en kompisgrej.
Men kompisgrej?
Ja.
Förklara.
Jag kommer inte ihåg så värst mycket. Det står still.
Men du ringde och...
Ja. Jag skäms över att jag ringde. Riktigt ordentligt. Jag skäms över vad som har hänt.
Men du har ju precis sagt att du sen åker och köper in rep och, ja, och plastpåse och kniv.
Ja.
Du måste ju haft en tanke när du ringer henne två gånger. Det är ju inte en kompis grej du ringer.
Nej, jag vet inte varför jag ringer överhuvudtaget.
Du har lyssnat på den första delen av en mörk historia om gruppmordet i Långshyttan. I nästa del hör vi om grillfesten som precis som mycket annat inte alls går som planerat.
Nej, vi sjunger och lyssnar på musik och bra stämning.
En konstig känsla att någonting händer.
Allt går sin åt helvete fort.
Alltså, jag var chockad över att hon inte försökte göra någon motstånd överhuvudtaget.
Kan inte höra den låten om mer överhuvudtaget i mitt liv.
Vad är det du ska berätta, Joakim?
Sen åker vi till McDonald's. Vilket jag tycker verkar konstigt. Innan vi åkte och beställde maten tänkte jag, vi har ju precis grillat.
Vi som gör en mörk historia heter Carl Fridsjö och Joel Silberstein Hont. Musiken i avsnittet kommer från Epidemic Sound, förutom den allra första introlåten som är specialskriven av den eminente musikern Elliot Elliot. Vi skulle även vilja be om din hjälp för att kunna fortsätta producera nya avsnitt. Nu kan man nämligen stötta oss genom att donera en valfri summa per avsnitt på Patreon. Varje avsnitt har drygt en månad att producera och all hjälp vi kan få underlättar. Så om du gillar podden, plocka upp telefonen eller datorn och surfa in på www.patreon.com/enmorkhistoria. Alltså patreon.com/enmorkhistoria. Gör det nu. Tack så mycket.
Och fira 10 år av låga priser. Och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Med 3 företagstjänst, 3 växel kan ni hjälpas åt att svara, få fler affärer och nöjdare kunder, även om ni befinner er på olika platser. Låt inga samtal lämnas obesvarade. Jobba smartare med 3 företag. Välkommen!
Just nu pågår vår stora season sale.
Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.